I Matteus 10, där heter det så här. Dessa 12, i 5:e versen. Dessa 12 sände Jesus ut, och han bjöd dem och sade: ställen icke er färd till hedningarna, och gå icke in i någon samaritisk stad, utan gå hellre till de förlorade fåren av Israels hus. Och där går fram, går ni predika och säga: himmelriket är nära. Boten sjuka, uppväcken döda, gör en spetelska rena, driven ut onda andar, jag har fått för intet, så given och för intet. Och observera en sak. Här talas det om utomordentliga krafters verksamhet genom enkla människor. Det ska vi komma ihåg. Observera det. Men jag vill verkligen poängtera det här utifrån denna självklara utgångspunkt, nämligen det var utomordentliga krafters verk i och genom mycket enkla redskap. De var enkla på grund utav de särskilda förhållanden som de var tagna ur och levde i. Men lägg märke till, då han har talat om vad de skulle göra, så berättar han för dem vad de skulle kunna skaffa sig genom den verksamheten de bedrev. Och i det ögonblick de skaffade sig dessa ting, så skulle enkelheten upphöra, försvinna. Och därmed förlorade de också kontakten med sitt ursprung och avsöndrade sig ifrån mästarens klara och tydliga instruktioner. Han säger nämligen så här: då han har talat om de utomordentliga krafternas verksamhet, då kommer han med den här förhållningsregeln: skaffen eder icke guld eller silver eller koppar i era bälten. Alltså genom sin utomordentliga verksamhet så skulle de kunna skaffa sig privilegier och förmåner och positioner. Det vill säga, då skulle de överge den där enkla nivån och den där direkta förbindelsen skulle i samma ögonblick med behovets barn, den direktgående förbindelsen med behovets barn skulle i samma ögonblick så att säga bryta. För att det var inte de rika som skulle möta de fattiga, eller de mätta som skulle möta de hungriga, utan det är behovets barn hela tiden som bemöter behovets barn. Och det är detta som är det viktiga att komma ihåg. Men nu är frågan den, alltså när förändras detta? Vi ska läsa några verser till, för att det här är egentligen oerhört skakande. Jag tycker personligen, för mig personligen, så står och faller mycket i hela det kristna livet just med detta. Det tycker jag. Jag tror att här har vi en förfärligt viktig sak. Det heter, för det första är de utomordentliga krafternas verksamhet i de enkla redskapen. Sen så kommer då förhållningsreglerna: skaffa neder icke. Därför att i det ögonblick som man skaffar sig detta, så distanserar man människorna man ska hjälpa, och man kan inte bli dem till hjälp. Och detta sker smygande och omärkligt. Smygande och omärkligt. Det vill säga, man distanserar dem först i sitt inre och sen också i sitt yttre. Och det gör man av flera orsaker. Man gör det exempelvis med sådana saker som kläder. Man gör det med sådana saker som fortskaffningsmedel. Man gör det med sådana saker som bostäder, hus. Alltså allt det som överhuvudtaget värderas och uppskattas. Och
representerar makten på jorden. Skaffa ni dricka detta. Och så heter det vidare, vi ska läsa. Icke någon ränsel för eder färd, ej heller dubbla livklädnader, ej heller skor eller stav, ty arbetaren är värd sin mat. I det här sammanhanget framgår det alltså med allsjöns tydlighet att det skulle ske, om jag får uttrycka det så, ett utbyte. Och det märkliga är ju här att det är precis som om Gud tillåter, eftersom Jesus här tillåter att lärjungarnas liv liksom överlämnas åt de förlorade i Israel. De utlämnas åt dem. Och de utlämnas totalt åt dem. Vi skulle kunna säga så här att de här människornas torftiga föda, det blev deras föda. De fick äta det fattigas bröd och dela det fattigas villkor. Och när de kom in i hemmen så var det deras uppgift att, lyssna, deras uppgift var att predika himmelriket är nära. Alltså, och då ska jag lägga märke till att uppenbarligen är det två riken här som, om jag inte säger störtar samman, men det är två riken som här på ett märkligt sätt bryter in i varandra. Det är ju ett närvarande och ett tillkommande. Jag skulle vilja gå ännu längre in i det här, men jag får överlämna det åt den heliga ande att upplysa era egna hjärtan, för att vi måste förstå vad det här innebär. Nu predikade de att himmelriket är nära. Himmelriket, ett nytt rike eller en ny tidsålder. Och då måste ju de på samma gång de har sagt detta demonstrera detta rikets myndighet. Va? De måste kunna demonstrera detta rikets myndighet eller ge prov på fullmakter, att de hade detta rikets fullmakter, om de skulle kunna bli trodda. Alltså de hade de, om jag får uttrycka det så, de kreditivbrev som var nödvändiga för att företräda detta rike, så måste de bevisa det. Och fullmakten låg i den andliga kraft de hade, för det var ett andligt rike, ett andligt rike som dock inte var oberoende utav människor och medarbetare, och som sökte medborgare. Men observera, det första var att demonstrera rikets överlägsenhet. För det var ju det närvarande rike som hade synliggjort sig i sjukdomarna, i andebesättelserna och i plågorna. Men nu kommer det nya riket. Det höll på att säga sopar undan sjukdomen, andemakten. Och så demonstreras det nya rikets överlägsenhet. Jag måste säga det här en gång till, därför att jag tror att det här är oerhört viktigt att vi får klart för oss det här. Jag medger att jag är otålig och trött. Ibland är jag vred när jag tänker på att jag är så trött ibland oss att förstå den här saken. Att det är frågan om andliga realiteter och andliga värden och andliga krafter som här demonstreras genom enkla redskap som har avsagt sig det närvarande rikets härlighet, och därför också befriades ifrån det närvarande rikets förbannelser. Men kommer det nya rikets välsignelser? Kommer det nya rikets välsignelser, som icke stod i diskussion om strukturproblem eller lokaliseringsproblem eller rekryteringsproblem? Nej, Det fanns ingenting sådant med, utan Guds rike skulle själv demonstrera sin egen inneboende kraft. Och det skedde därigenom att det tillkommande riket, att himmelrikets närhet och tillgänglighet visade sig i att de närvarande krafternas nedbrytande verkningar var övervunna i det nya rikets gudomliga hälsa. Så sköljdes sjukdomarna bort och makterna måste vika. Människor blev befriade från andebesättelse och sjukdomar genom de här redskapen. Vi kanske skulle stanna där. Vi säger något mer idag. Och, men låt mig säga, Denna proklamation, den var förenad med ett villkor. Ett villkor. Det var inte det att människorna så där oförbehållsamt erkände sig som den nya rikets medborgare, eller okritiskt, eller så där oförbehållsamt erkände sig som den nya rikets invånare. Utan, vad var frågan om? Det var att de skulle ta emot lärjungarna, inte som sändebud i första hand, men som hungriga medmänniskor. Som hungriga medmänniskor. Och då de öppnade sitt hem för detta, då tog de samtidigt emot en medborgare för det rike som hade fullmakt att demonstrera det nya rikets välsignade överlägsenhet. Och lägg märke till att de gick inte ut och annonserade stora helbrädagörelsekampanjer, så att de som var sjuka så att säga samlades till något speciellt ställe där de inför applåderande eller buande hopar fick demonstrera den gudomliga kraften. De gick ifrån hem till hem, ifrån hem till hem och in i hemmen. Och när de blev mottagna så åt de utav det som dukades på bordet, och så blev de då som var sjuka i hemmet befriade ifrån sina sjukdomar. Sen när de hade gjort detta, så hade de inte en reklamavdelning med en fotograf eller journalist som tog fotografier på de helbredda jorda och sen satte in dem så att säga i pressen för att visa att nu har de blivit helbredda jorda. Och de samlade inte upp heller deras adresser så att de kunde använda sig utav deras adresser för att skaffa sig så att säga en organisation som sedan försåg dem med medel och resurser. Utan förutsättningen var hela tiden att de under vandringen inte skaffade sig. De började fattiga, men de skulle fortsätta fattiga. De skulle inte en hela vägen skaffa sig någonting. De skulle inte ha en reklamapparat eller reklamavdelning. De skulle heller inte ha en insamlingsapparat eller någonting sådant. Och de skulle heller inte ha en uppsortering eller namnregistercentral av det andra slaget. Utan det var bara det. De hade fått utomordentliga gåvor och skulle förutsättningslöst använda dem utan att exploatera människors längtan eller exploatera deras resurser. De gick in i husen, helade de sjuka och sen var de nöjda med det och gick vidare. Och återvände till Jesus och rapporterade det de hade varit med om, utan att de hade en adresslista på alla deltagarna eller alla de hade bett till Gud för, eller de som hade varit föremål för deras behandling. Utan man gick in, åt, helade, gick därifrån och så lämnades de. Och här ligger en väldig hemlighet. För att du förstår, varje led inbjuder oss till aktiviteter. Varje led här i Guds verk inbjuder oss till aktiviteter som är en begynnelse till att skapa en självständig maktapparat i evangeliets utkanter. Självständig evangelisten får sin maktapparat, och en gåvans profet får sin maktapparat, och nu har man till och med börjat bygga upp maktapparat på läran om Jesu tillkommelse. Det finns ju nu, förut var det helbrägdagörare som åkte omkring och byggde upp sådana här organisationer, men nu ser det ut som det kommer en hel apparat på det eskatologiska spörsmålet. Det börjar också det bli så att säga lukrativt att ge ett böcker om tidens tecken. Och så blir det ekonomiska intressen och apparater. Och det ska inte inbilla mig för ett enda ögonblick att den ekonomiska apparaten är neutral. Och det är inte den fattiga, inte heller neutral. Visst inte, den fattiga är ju ett trånande behov, och det är den fattiges räddning att få bliva där, för Gud hela tiden kan utförställa. Och därför så upplever jag hela tiden detta som ett fruktansvärt problem. Jag tror många gånger att vi genom det vi är med om, så att säga under utvecklingens gång, just i skeendet ingriper på ett mänskligt sätt och tar hand om en viss bit och börjar så att säga att ägna hela vår uppmärksamhet åt apparaten bredvid. Och så blev vi sysselsatta med den där apparaten bredvid och bygger upp den istället för att gå till nästa hus och till nästa hus och till nästa hus. Så vårdar vi våra apparater. I Stockholm får vi våra apparater, Örebro får sin apparat och Lidköping får sin apparat. Och så har vi så att säga apparater som i och för sig gett beviset på att Gud har gjort någonting. Men vi håller nu på liksom att i frestas att sätta igång och vårda apparaten. Och då blir vi så upptagna så att evangeliet kommer inte till människorna. Och när vi har fått apparaten, då har vi fått ett maktmedel. Så nästa gång vi möter människorna, då möter vi dem inte på samma förutsättningslösa och aningslösa sätt, utan då har vi skaffat oss en liten status och fått lite större självförtroende och fått lite mera makt. Och så saknar vi då den här förutsättningslösheten, aningslösheten, alltså som inte har någonting så att säga med utnyttjande att göra, utan bara ett överlämnande av budskapet Guds rike är nära, eller Guds rike här, Jesus är här. Och så demonstrerar vi Guds rikes härlighet genom att be för de sjuka. Och då kommer jag till det här. Detta att be för de sjuka, det skedde inte i stora helbrägdagörelsemöten. Det gjorde det inte, utan det skedde på gator och torg i huvudsak, det skrev jag på stärningarna. Det skedde på gator och torg, skedde det. För man la ju till och med de sjuka på gatorna, och skuggan föll på dem och de blev helbrädda i jorden. Så står det där. Och man kom också med de sjuka, och man la så kläder som hade varit beröring med apostlarnas kropp, det la man på och sjuka, de blev helbrädda i jorden. Vad jag här vill poängtera, det är det att Gud har aldrig sagt att han så att säga måste ha gamla bro för att människor i Stockholm ska bli frälsta. Men vad han däremot har sagt är att han måste ha en hel samling fattiga sändebud, ja, som kan så att säga förkroppsliga hans gudomliga kraft. Och Gud har inte sagt att vi ska gå och ställa oss på torg och sjunga några sånger för att inbjuda till våra sammankomst i brosalen. Han sa gå ut på gator och gränder och förkunna evangelium. Vad ska vi göra där? Vi ska be för de sjuka på torgen. På torgen ska vi be för de sjuka, de frälsningssökande. Och på torgen där möter vi de mentalt sjuka och så vidare. Och då kommer vi till detta. Det är en sak att komma till torget med stämd gitarr. Det är en annan sak att komma till torget med ett förberett hjärta. Jag vill inte förringa värdet av sången och musiken. Så tror jag inte för det. Att det handlar om. Jag vill heller inte förringa värdet av de insatser vi gör. Men om det är så att det här blir en apparat så att säga, som vi sen nu börjar vårda, och så att säga sluter oss omkring, då är vi på väg att göra någonting fruktansvärt farligt. Väldigt farligt. Då är vi snart inne i samma fruktansvärda kyrkliga procession och succession. Det ena liksom föder det andra, och vi har samma problem som alla de andra. Styrkan hos oss Det är inte vår fasta organisation utan vår rörlighet. Styrkan hos oss är att vi saknar fast egendom och hus. Styrkan hos oss är att Herren kan kasta oss ut när som helst, hur som helst, var som helst. Därför att vi har ingenting i huset som vi måste liksom slå vakt om eller rädda om. Och vi har heller inga hus att slå vakt om eller rädda om, utan vi kan gå ut på marken och torgen överallt när som helst med detta evangelium till människorna. Men inte bara på torgen, vi kan ringa på dörrarna, gå i hemmen och möta dem. Och är det så att jag saknar himmelrikets utomordentliga gåvor, så kan jag ha himmelrikets egenskaper. Himmelrikets egenskaper, så att jag har himmelrikets tjänande egenskap, hjälper de fattiga samma sätt som jag är fattig med deras husliga och dagliga bekymmer. Det kan vara så att jag kan göra ett eller annat praktiskt arbete eller vad som helst. För att vi är inte ute för att exploatera människorna. Vi är ute för att proklamera att himmelrika här. Och det är vår uppgift att demonstrera himmelrikets kraft. Det är det som är vår uppgift, att demonstrera himmelrikets kraft. Och det är klart för människorna att himmelriket är överlägset alla andra riken. Och vi vill bevisa det i gärning, icke i våra kyrkor och kapell, men i era hem. Ja. Och icke genom diskussioner om eskatologiska ting, men om en gudomlig kraft som griper in i deras vardag. Och nu vill jag säga en sak med stor försiktighet, vill jag säga det. Här har man gjort det stora misstaget. Därför att detta sätt liksom att evangelisera, det är ju på samma gång väldigt, det är väldigt svårt. På samma gång som det är enkelt, är det väldigt svårt. Vad gör vi då istället? Låt oss tänka in i situationen. Ska vi ut och missionera, så tar vi inte upp kampen på det här planet. Vi vågar inte möta människorna på det här planet. Då lämnar vi det planet och går upp på ett annat plan. Och istället för att gå till de fattiga som fattiga och gå till de sjuka som sjuka, bärande deras sjukdomar, så går vi en omväg och förbi liksom det där ledet, och så bygger vi ett sjukhus. Så bygger vi ett sjukhus åt dem, och så forslar vi dem dit till sjukhusen där de får vård. Och så utbildar vi sjuksköterskor och läkare i missionens namn och i Jesu namn. Då har vi lämnat planet och gått dit upp och kommit upp på ett annat plan. Och då möter vi dem inte längre på det där förutsättningslösa och aningslösa och jag höll på fattiga och avklädda sättet. Då möter vi dem med en annan värdighet, bildningens värdighet. Då möter vi dem med andra maktmedel och symboler. Vi möter dem med bildningens värdighet. Vi möter dem med kanske också delvis med rikedomens värdighet. För bildning är liksom oftast ett sätt att gradera eller mäta rikedomen. Då möter vi dem på det sättet. Och det är lättare och bekvämare. Och det är uppskattat och applåderat där man så att säga lämnar det här planet och går den vägen. Då ordnar vi ett sjukhus och då tar vi emot de sjuka. Så får vi en ännu större apparat. Istället för att hela de sjuka, så börjar vi vårda. Och när vi har börjat med det, så måste vi fortsätta det. Och så tror vi alltså att samhällsinsatsen som vi ska göra, säger man, otåliga karismatiker och andra, det består i att vi ska hjälpa till i samhället. Vi har blivit andedöpta nu, och nu ska vi ut och förändra samhället politiskt och kulturellt. Och så ska det stå upp, så att säga, i samhällsinstitutioner, lärare, socionomer, så vidare, politiker, kulturarbetare, ska stå upp, andedöpta ska stå upp, och så ska de förändra, så att säga, institutionerna inifrån. Då ska vi
delta i samhällsprocesserna, i vårdprocesserna och i försök att hela och reparera skador. Detta är ju fullständigt felaktigt. Det är vår samhällsinsats. Det består inte i att nu billigt att bygga sjukhus, men det är att ge dem hälsa så att de inte kommer till sjukhusen. Förstår du? Ja. Vår uppgift består ju inte i att vårda dem när de har kommit dit, utan det är att ge dem hälsa innan de har kommit dit. Det är där vi ska gripa in med evangeliet. Och vår uppgift, det består ju inte i att vi ska, så att säga, vara med på ungdomsskolor och andra ställen och försöka att ordna de tristaste förhållanden som människor har råkat inom det här. Utan vår uppgift, det är ju att verka så att människor inte behöver det där. Det är inte att bygga anstalter och skolor i den meningen och andra såna här mer eller mindre sociala insatser. Det är inte vår uppgift, utan vår uppgift är att ge dem evangelium på ett sådant sätt att det inte behövs. Men vi är ju oj. När jag läser Bibeln så är några saker jag kommer underfund med. Det är några saker jag hela tiden kommer underfund med och som ständigt griper mig. Det var det: när sedan lärjungarna kom tillbaka och berättade vad de hade varit med om, så sa han: till och med de onda andarna var oss lydiga. Lägger du märke till tonen i det där? Då säger Jesus någonting. Vad säger han så här? Glädjens inte över att andarna är lydiga. Det är ju självklart att de ska vara det. Men glädjens över det större är att dina namn är skrivna i livets bok. Och nu har vi kommit tillbaka till det här. Där ser du skillnaden på de som hjälpte och de som mottog hjälpen. De som var de hjälpare i det här sammanhanget, de hade namnen i boken. Men det står ingenstans att de som skulle ta emot hjälpen måste ha namnen i boken för att få hjälp. Det gör inte. De hade namnen i boken. Det var deras stora tacksägelseämne. Att andarna var lydiga. Det är självklart. Det är väl ingenting att gå omkring och briljera med. Det är väl större saker som sker. Ni har ju en namn skrivna i livets bok. Det är väl ingenting att gå och briljera med att era namn eller att andarna är lydiga och sjuka blir friska. Det är väl självklart att det kan vara så. Ja. Men det är väl ingenting att tala om. De kunde ha gjort en väldig karriär på den där verksamheten. Men det märker till. De hade inte fått detta för att bygga upp en maktapparat eller göra karriär. Utan de hade fått för att synliggöra riket. Så att den som ville sedan, när de har mött kraften, kunde bli medborgare. Så då kraften var demonstrerad, så överlämnades valet åt den hjälpte, om man ville anamma Guds rike eller himmelriket. Så det var inte nu ta emot riket och du blir helbredda gjord. Himmelriket är nära för dem, och sen så demonstrerade de det genom att de sjuka blev helbredda gjorda. Sen så överlämnade de helt åt ett eget omdöme, om nu från den där stunden skulle räkna sig som himmelrikets medborgare. Och så kommer de då tillbaka till Jesus: till och med onda andarna. Ja, men säger Jesus: glädjen är inte att onda andarna är där. Det är ju självklart att de ska vara det. Det är ju det nya rikets signum, att sjukdomen är besegrad i det nya riket. Det är det nya rikets signum att de onda andarna är i det lydiga. För ni har ju fått makt därtill i mitt namn. Glädjen är det inte över detta, utan glädjen är det över att era namn är skrivna i himlen. Det var storheten, att de var inskrivna där. Det finns mycket, mycket mer i det här sammanhanget. Jag ska inte fortsätta, jag ska strax sluta. Men jag märker
jag märker hos mig själv, jag märker hos andra, tendensen till förställning. Och det värsta är att förställningen, den smyger sig på en. Alltså, och den berör olika områden av en personlighet. Alltså jag kära Gud i himlen. Ja. Inte minst på det intellektuella planet. Problemet är ju det att man blir så vis och förståndig. Man vet allt och så vidare. Och på något vis stelnar. Och man blir dogmatisk. Och när man blir dogmatisk, då blir man okänslig för människornas behov. Då blir det vanligtvis, då går idéer och då går idéer och doktriner liksom före individer. Så känner vi liksom att döden börjar sin fruktansvärda process. Det är man kan ju vara död i sjufaldig mening, vill jag på att säga. Sjufaldigt död, okänslig för allt vad andras liv heter, och vara dogmatiskt klar som ett månlandskap. Och det är fruktansvärt farligt. Väldigt farligt, för det vi sysslar med, det är ju inte principer och idéer, det är ju livet. Och jag skulle säga så här, att det är viktigt för oss att vi blir lika odogmatiska som livet själv. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi lär oss det här. Om jag får tillfälle, så ska jag under den här veckan tala om det förlorade yxjärnet. Då ska vi se förlust av ett yxjärn kan innebära. Det vill säga, mannen förändras inte i sitt yttre, och heller inte kan hända räckvidd och rörelser. Men resultatet, med samma rörelser och samma kraft, får han inte loss någonting. Där det förut så att säga rasade stora trän, där lossnar inte en flisa. Det har med förlusten av yxjärn att göra. Det finns ingenting liksom kan ersätta yxjärnet. Om man förlorat en yxjärn, så går det inte omkring, och det hjälper ju inte att grannarna kommer att trösta den över att förlusten ska repareras. Eller ordnar sig nog till sist. Det hjälper heller inte om någon kommer en rakkniv, ett rakblad, eller en gaffel, eller en kniv, eller en målarpensel, eller strykjärn, eller en synål. Yxjärnet för sitt enda mål, och har man förlorat yxjärnet, så kan man inte klara det genom att ersätta förlusten med en stoppnål. Eller inte en målarpensel. Man måste få yxjärn tillbaka. Och har det gått i floden, så måste det liksom ut på den floden du har rasat i. Och detta är så väldigt viktigt, eftersom yxjärnet är lånat och ska återges åt långivare. Hade det varit en annan, mitt eget yxjärn, så måste det väl ha varit hänt. Men det är lånat, det ska återbördas. Och det är därför att det här är så oerhört viktigt. Jag tror att det är oerhört viktigt, för det är kolossalt betydelsefullt det här. Gud må hjälpa oss att inte vi sitter så att säga i våra små fack och dömer och bedömer, utan att vi tjänar i vår uppgift och i vår kallelse. Och att vi inte bygger upp större eller mindre verksamhetsapparater och moduler, utan blir utrustade med andens kraft att fungera på gator och torg. Det är vår uppgift. Gator och torg. Vi är pionjärarbetare, därför att Gud har placerat oss på torgen utanför kyrkor och mönster och ramar. Låt oss då se till att inte vi skapar några. Och lever riskfullt och farligt. Det är farligt att inte ha en kyrka. Det är osäkert att inte ha en borg. Det är osäkert att inte ha någonting att trygga sig till. Men det är förutsättningen för att vi ska genom vår egen hunger tvingas gå till nästa dörr. Och till nästa dörr. Och till nästa dörr. Och till nästa dörr. Jag tror att här möter vi en väldig hemlighet, och jag ska återkomma till det här. Det är oerhört viktigt för oss att förstå det här. Och har vi gjort fel, så säger vi: Gud, förlåt oss om vi har försummat den här delen av vårt arbete och låtit våra andliga gåvor ligga latenta eller obrukade, medan vi har satt alla våra andra krafter in på att fungera i andra uppgifter som också kan betraktas som i och för sig värdefulla, men dock inte det värdefullaste. Avslutningsvis ska vi med varandra läsa i Apostlagärningarna i det 28 kapitlet. I Apostlagärningarna 28, där i Apostlagärningarna 28, där möter vi den här förutsättningslösheten. Vi märker att allt eftersom de tog emot apostlarna, allt så eftersom de tog emot och upplevde de himmelrikets väldiga krafters verksamhet, och det hade ingenting med deras, det var icke förenat med några krav på omvändelse eller efterföljelse. Helbrägdagöret hade icke något krav på efterföljelse eller omvändelse. Så han sa inte: omvänd är det för att bli helbrägdagjord. Utan vad de gjorde, det var de bad för de sjuka, utan att överhuvudtaget testa deras situation. I 28 kapitlet, där kan vi läsa med varandra i den 7 versen: i närheten av detta ställe var en lantgård som tillhörde den förnämste mannen på ön. Och det kan vara också riktigt av oss att poängtera att det står den förnämste man på ön. Det vill säga, Gud känner till nyckelpersonerna i olika sammanhang. Och om det nu är så att Gud tar nyckelpersonerna, så låt oss inte se med förakt på det. Och låt oss inte liksom i omvänd mening använda så att säga klasstänkande, så att vi ser med förakt på dem som liksom lever på en nivå över vår. Att vi är fattiga innebär inte att vi samtidigt är avundsjuka eller strävar efter att komma upp till dem. Utan vi har en sån rikedom, och så stor och underbar, så de får leva så att säga i sin värld, utan att vi så att säga kräver av dem att de ska gå in i våra försakelser, under våra försakelsevillkor, för att få vår sällhet. Det är en sak som inte vi har ett dugg med att göra. För vi är inte deras herre, det är för Herren ordnar upp med dem. Så att inte vi försöker dra dem ner på vår nivå, heller inte vi försöker liksom anstränga oss för att komma upp på deras. Är det de förnämsta på ön, så låt oss betrakta dem som sådana utifrån det de är i den här världen. Det är deras nivåer och rangskillnader och så vidare. Och det må de ha. Det intresserar oss inte så värst mycket. Vad som intresserar oss är att få in evangelium, att himmelriket ska visa sin kraft. Vi är inte ute för att komma med ett ny politik, en bättre politik till ön. Och vi är heller inte ute för att förändra strukturerna primärt. Vi är ute för att proklamera himmelriket och visa dess kraft. Då kommer himmelrikets egen inneboende verkning att åstadkomma snabb resultat. Och det visar sig ju här också. Och vi ska läsa med varandra. I närheten av detta ställe var en lantgård som tillhörde förnämste mannen på ön, en som heter Publius. Denne tog välvilligt emot oss och gav oss härberg i 3 dagar. Nu hände sig att Publius fader låg sjuk i en magsjukdom med feberanfall. Paulus gick då in till honom och bad och lade händerna på honom och gjorde honom frisk. Ser att han gjorde honom frisk? Jag tycker det är suveränt. Gode Gud, ja, ni får ursäkta mig om jag använder det här, är mer än doktorer, för de kan inte bota en fluga, men det kan Herren tjänare göra. Ja. En läkare kan möjligen alltså hjälpa kroppens egna organismer att fungera, få dem att fungera, understödja dem, och så om de är hämmade. Han kan inte bota en sjuk, men den som det står att han botar, står inte det, gjorde honom frisk. Det kan inte en läkare göra, men det kan Herren tjänare göra. Om man är utrustad så att säga med det utomordentliga gåvor, handlar i överensstämmelse med Guds befallning. då går han in och gör honom frisk. Gör honom frisk. Men då heter det: men när detta hade skett kom också de av öns övriga inbyggare som hade någon sjukdom till honom och blev botade. Och de bevisade oss ära på många handa sätt. Och när vi skulle avsegla försåg de oss med vad vi behövde. Här har du igen bergspredikans uppfyllelse. Skaffen är det icke. De kom fattiga till ön, men utrustade med Guds kraft. De behövde Publius hjälp för att klara sin akuta situation. Och han tog välvilligt emot dem. Publius, han hade en sjuk i hemmet. Han fick hjälp. Den sjuke blev helad. Och därigenom så öppnades dörrarna till många hem på ön. Det förnämste hade tagit emot dem. Då kom alla de andra under honom. Då kom alla de andra som en naturlig reaktion av detta. Kom de och tog emot helbrädagörelse. Och när de hade tagit emot helbrädagörelse och de skulle avsegla vidare, då försåg öns befolkning dem med det de behövde för fortsatt resa. Så det här är ingenting som så att säga gäller Jesus lärjungar under en speciell tid. Det upprepas här. De kom fattiga som behovets barn, överlämnades åt människor, tog emot deras gåvor och fick tillbaka gåvor och gengåvor. Och det är väl detta det handlar om. Va? De behövde alltså inte göra ett upprop till församlingen i Jerusalem för att hjälpa dem vidare från ön. Det ordnade öns befolkning. Och de frågade inte ett enda dugg om de nu hade blivit, om de nu hade blivit kristna. De botade deras sjuka. Predikade himmelriket var nära. Och så reste de därifrån. Jag tror att här har vi den stora hemligheten till framgång. Vi måste komma in i det här förutsättningslösa, fördomsfria. Skaffen eller icke, någonstans under vägen, ingenstans under vägen. Bevara så att säga förutsättningslösheten, hjälplösheten. Bli kvar i fattigdomen. Men se till att du är utrustad med andens gåvor på ett så rikt sätt att du kan komma människorna till hjälp. Och när du har gjort den erfarenheten, så blir varken överraskad eller högmodig. Det är ingenting som på något vis bör basuneras ut. Det är ingen sensation. Det är helt naturligt, helt i sin ordning. Det är lika naturligt, säger Jesus, att Gud ger oss den heliga ande som det är att en far ger sin son tycker bröd när han beder om det. Och det är ingen som gör stora tidningsartiklar av att en far som har gett sin son en bit bröd. Det är inte. Och det är ingen som skriker ut att det finns en man här i landet som nu har gett sin son bröd. Utan det är någonting dagligt och naturligt och fullständigt självklart. Och vi som tror på Jesus Kristus ska leva i sånt intimt umgänge med honom att inte det är förenat med sensationer att människor blir friska. Så vi måste göra något speciellt utav helbrädagörelse. Vi förkunnar himmelriket är nära och vi demonstrerar det genom att bevisa himmelrikets överlägsenhet i utomordentliga manifestationer. Så vill Gud ha det. Men då måste komma ut ur apparaterna och till människorna. Och acceptera individualiseringen som uteslutande evangeliet kan åstadkomma. Amen. Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus. Vi prisar dig kära Gud. Halleluja. Jag känner att jag måste säga en sak till här som kanske borde ha varit med, därför att det inte ska bli en slagsida här, så vill jag säga
att Jesus var väldigt noga med alltså att tala om vad de hade fått för någonting och utnyttja det på det sättet skulle det ske. Men sen också när han sände dem åt stad, då heter det, när de kom till en stad, alltså, det var frågan om staden. Det skulle de pröva. Det skulle de pröva. Men inte bara vilken stad, utan också när de kom till staden, huset. Alltså huset. Och utforska vem i den stad som var värdig. Och det vill jag säga, när jag talar om detta, att gå från hem till hem, så var det inte det att man hade liksom en evangelisationskampanj som man gick och ringde på alla dörrar eller knackade på alla dörrar, utan man gjorde som Paulus här, det förnämste på ön, kom till den rätta, som genom sitt eget inflytande drog ihop massor av andra. Och det är det jag vill säga. För det första så måste vi komma till den rätta stan i rätta ögonblicket, det vill säga gruppen. Det var, gå icke dit. Det var uteslutet, gå icke dit. Men gå dit, till den gruppen, i den här tiden. Alltså vi måste bli orienterade, andligt orienterade, så att vi liksom inte kastar bort våra krafter på områden som inte är öppna just då. Måste lämna det. Utan till det rätta stället och till det rätta huset. Och träffar den rätta personen, då kommer den personen att arbeta 10 gånger bättre än vi. Bara genom det att han blir frälst. Eller helt bredda jord. Eller möter Gud. Alltså, och därför så vill jag säga åt oss att det är ju inte första hand här frågan om att vi ska gå så att säga till vartenda hem och vartenda hus. För att vi nu måste vi hinna över hela staden här. Det handlar inte om det. Nej. Det är inte som att starta en evangelisationskampanj och säga nu ska varenda invånare här ha en affisch eller en tidning. Det är nog en metod. Men jag tror att det är väldigt, väldigt underbart om vi kan komma in i den situationen. Att vi liksom blir öppna för Guds ledning. Kommer till rätta platsen. Och vi upplever att nu känner vi andens ledning att nu ska vi gå dit. Och när vi kommer dit också våga vara så enfaldig och säga: Herre, nu tror jag att du ska leda oss rätt. Nu går vi åt stad, nu tror jag att du ska leda oss till de rätta personerna. Ja. Och då kommer vi också vara med om de där kedjereaktionerna. Halleluja. Och jag tror att det ligger en väldig styrka i detta. Vi har sett också när ungdomarna och vännerna har kommit. Jag tror att det ligger en väldig styrka i detta att de inte har kommit som professionella predikanter. Teologer. Eller experter. Utan det kommer nästan lite bakadraget som vanliga, enkla, vardagens människor. Vad kommer till dem? Nu har vi liksom kommit ett steg på vägen. Nästa gång så är vi ännu mer frimodiga. Så beder vi till Gud för husets folk. Och Herrens välsignelse fyller hemmet. Och det är klart att det är inte bara på ett område detta sker, utan på många. Låt oss ytterligare tala med Herren.